Ja, hej, hej. Jag heter som sagt Per Bergstrand och jobbar som verksjurist på Post- och telestyrelsen och ska hålla ett litet föredrag om e-komlagen, eller lagen om elektronisk kommunikation som den heter egentligen, med inriktning på internet och internetoperatörer. Med den kanske jag stänger av min mobiltelefon. Korta tid som nu ges så blir det kanske främst en genomgång av de absoluta grunderna i e-komlagen och även en kort reflektion av skillnaderna jämfört med telelagen. Samt även vissa bestämmelser som kan vara av särskilt intresse. Och om vi börjar med bakgrunden till e-komlagen så ligger den som så mycket annat grunden genom ett antal direktiv från EG. De tänker jag inte gå igenom i någon större detalj, utan det beslutades år 2002 och implementerades sedan i svensk rätt i år och fick då trädde i kraft den 25 juli 2003. Så den här lagen har ju inte funnits i aktiv tjänst så att säga särskilt länge. Om man ser på några centrala jämförelser mellan e-komlagen och telelagen så kan det ju vara av intresse, kanske inte för de som inte känner till telelagen, men jag utgår ifrån det ändå för att man ska få ett litet grepp om vad e-komlagen innebär egentligen. Och jag tänkte först bara spalta upp de områden jag har valt och sedan gå in mer i detalj på de olika. Om man ser då tillämpningsområdet, det vill säga det område som lagen kan tillämpas på, så är det mer eller mindre likvärdigt med telelagen. Om man däremot ser på tillståndskravet, och med tillstånd så menas då alltså att en verksamhet eller en aktör behöver tillstånd för att göra något visst, bedriva en viss verksamhet. Och i tillstånd så ingår ju då också att en myndighet eller annan tar ett beslut som är med bakgrund av vissa kriterier för att se att den här personen uppfyller det som behövs. Och det är mer begränsat i e-komlag jämfört med telelagen. Om man däremot ser på anmälningsplikten så har anmälningsplikten fått en större omfattning än tidigare genom den nya lagstiftningen. Och om vi ser på de skyldigheter som följer av lagen så kan man kort konstatera att det finns färre skyldigheter som följer direkt av lagen, medan å andra sidan tillsynsmyndigheten har givit större möjligheter att besluta om vissa särskilda skyldigheter i de fall som det anses vara lämpligt. Om man går in lite på de här områdena så kan vi börja med tillämpningsområdet. Och telelagens tillämpningsområde var riktat mot televerksamhet. Televerksamhet definieras som förmedling av telemeddelande via telenät eller tillhandahållande nätkapacitet. Och här följer sedan även definitionen på telenät och telemeddelande. Jag tänkte inte gå in i detalj på det för då kanske någon blir arg. Utan man kan istället mycket kortfattat säga att det var ett väldigt brett tillämpningsområde. Det omfattar i princip all informationsöverföring som sker genom någon slags teknisk förmedling. Och om vi ser den här lagen då, alltså den tidigare telelagen förhållande till internetoperatörer, så ansågs det omfatta tillhandahåll av internetkommunikation och även infrastruktur för sådan kommunikation. Och det här skrevs då bland annat i PTS rapport från 1999. Om vi går över till den nuvarande lagstiftningen, e-komlagen, och dess tillämpningsområde, så har man istället valt att definiera området till elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Och de viktiga för det här föredraget i den här punkten är ju de två begreppen elektronisk kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Och där kan man kortfattat säga att elektronisk kommunikationstjänst, det är helt enkelt den tjänsten som innebär att någon tillhandahåller till någon annan en möjlighet att kunna kommunicera. Och rent definitionsmässigt så är det att tjänsten består i att man överför signaler i ett elektroniskt kommunikationsnät. Det hänvisar då alltså till det där andra begreppet, ett nät. Och ett elektroniskt kommunikationsnät kan vi kortfattat säga alla egentligen former av teknisk, alla former av teknik vars funktion är att kunna transportera signaler, att kunna kommunicera på distans, kan man kortfattat säga det. Jag är säker att röksignaler skulle säkert omfattas av det här också ifall det fanns någon direkt applicerbar marknad för det idag, vilket det väl till min kännedom inte gör i och för sig. Om vi ser det förhållandet till internetoperatörer av sin e-komlagen så är det väl ingen frågan om att internetaccess, IP-trafik etc. är ju bara en del, en annan form av kommunikation om man jämför med vanlig PSTN, det vill säga traditionell telefoni. Och det är uppenbart att det här området i och för sig omfattas. Det finns därför ingen större skillnad på den delen mellan telelagen och ekomlagen. Om vi då går över till tillståndskriteriet. Och som jag sa tidigare så tillstånd är alltså i princip en tillåtelse att bedriva en viss verksamhet. Och det innehåller också en prövning efter vissa kriterier om den personen som vill ha tillståndet bör få det eller inte. Och enligt telelagen så krävdes det tillstånd för vissa typer av verksamheter. Fast telefoni, mobiltelefoni och även tillhandahållande nätkapacitet. Förutsatt att de här verksamheterna har en betydande omfattning. Det vill säga om företag som tillhandahåller de här verksamheterna var tillräckligt stora så var de också tvungna att ha ett tillstånd för att få göra det. Det är en ganska stor skillnad i den nya lagen där man har valt att begränsa tillståndsinstitutet till att endast omfattas några resurser som anses vara begränsade. Och det är då tilldelning av radiofrekvenser. Luften är ju inte oändligt stor utan det får bara plats ett visst antal Radio Stockholm som kan sända samtidigt och därför så måste man också ansöka om en licens att få sända på en viss frekvens. Jag kan även i och för sig tillägga att telelagen reglerade ju inte radiokommunikation utan det var radiolagen och ekomlagen innebär att både telelagen och lagen om radiokommunikation har ersatts av ekomlagen. Så, ren parentes. Den andra delen i ekomlagen som innebär ett tillstånd är tilldelning av nummerplanen och det är alltså när man behöver telefonnummer för att kunna ge ut till sina abonnenter som vill kunna ringa någonstans. Då måste man följa en nummerplan och den är begränsad och därför så sker tilldelningen enbart efter tillstånd. Så sammanfattningsvis så kan man säga att omfattningen av tillståndskravet har minskat betydligt och rent internetrelaterade verksamheter tog det ganska sällan kräva ett tillstånd enligt ekomlagen. Eftersom de generellt sett inte använder sig av radiofrekvenser eller nummerplaner. Eller nummer ur nummerplaner. Nu går det på anmälan. Och anmälan är ju jämfört med tillstånd inte någonting som det sker en prövning av. Utan en anmälan är helt enkelt en anmälan att man bedriver en viss form av verksamhet. Och i telelagen så fanns det ett anmälningskrav för vissa typer av verksamhet samma som ungefär samma som tillståndskravet. Men man har tagit bort verksamhetens omfattning då, utan alla var anmälningspliktiga. Och det finns också en liten slasktratt, eller fanns en liten slasktratt där som kallades annan teletjänst. Så man skulle få in lite fler grejer i, när inte det andra passade i. Och vi ser istället då på ekomlagen så är det så att alla allmänna kommunikationsnät som vanligen tillhandahålls mot ersättning är anmälningspliktiga. Och alla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster är anmälningspliktiga. Så i princip kan man säga att alla kommunikationsnät och kommunikationstjänster som är allmänna, det vill säga i motsats till privata, att de är tillgängliga för var och en kan man väl enkelt säga, är anmälningspliktiga. Och det leder till den slutsatsen att anmälningsplikten har utökats jämfört med den tidigare då anmälningsplikten var istället för knuten till vissa typer av verksamheter. Internetrelaterade verksamheter som tillhandahåller kommunikationstjänster eller nätkapacitet, vilket de flesta ju gör, kommer också att omfattas av den här anmälningsplikten. Vad innebär då att man anmäler sig? Vilka skyldigheter följer av en anmälan? Huvudregeln i ekomlagen, utan att gå in på några specifika detaljer, är att de skyldigheter som finns gäller alla som bedriver en viss typ av verksamhet. Själva anmälningsplikten eller inte, om man är tvungen att anmäla sig eller inte anmäla sig spelar ingen roll, utan det faktum att man bedriver en elektronisk kommunikationstjänst till exempel som är kriteriet. Men vissa skyldigheter gäller dock endast de som är anmälningspliktiga. Och två betydelsefulla exempel som kan vara värt att veta är det första i andra kapitel 3 paragrafen så skrivs till och med att den som bedriver en verksamhet som är anmälningspliktig också måste tillämpa vissa tekniska standarder som EG-kommissionen angivit som obligatoriska. Och syftet med det här är ju för att man ska uppnå en viss kompatibilitet mellan olika länder och förenkla möjligheterna för operatörer att bedriva verksamhet i flera länder och även för olika operatörer att samarbeta över gränserna. Det finns också någonting som är väldigt intressant för alla som ska betala pengar, en skyldighet att betala en avgift. Dels när man anmäler sig, en så kallad anmälningsavgift. Och sen finns det också en möjlighet för tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter om skyldigheter för de som är anmälda. Att betala en viss avgift för att finansiera åtgärder mot allvarliga fredstida hot och liknande. Och det kan man i princip säga är en typ av avgift som så att säga är öronmärkt för vissa typer av infrastrukturella stöd och så vidare. Om vi går vidare på skyldigheter. Så som jag sa tidigare så har de skyldigheterna som följer direkt av lagen blivit färre jämfört med telelagen. Vissa allmänna skyldigheter kvarstår dock, till exempel sådana skyldigheter som gäller att alla som tillhandahåller en allmän tillgänglig telefontjänst, alltså en vanlig telefonitjänst, en vanlig fast telefon som man ringer med, brukar man väl göra, måste upprätthålla vissa skyldigheter, att man ska kunna få en ospecifierad faktura etc. Men det är ändå ett undantag om man jämför med telelagen. Istället så har de skyldigheter som tillsynsmyndigheten kan lägga på vissa aktörer utökats. Det finns alltså numera en möjlighet, kan man väl ta en liknelse, att man har fått vissa verktyg som man ska kunna besluta om att använda vid tillfällen då man anser någonting vara trasigt och behöva lagas. Och det kan egentligen delas upp i framförallt i två olika grupper. Och det ena är vad som kallas samhällsomfattade tjänster. Och det är i korthet vissa tjänster som det anses viktigt för samhället att de upprätthålls. Ett exempel på det är just möjlighet att ha fast telefoni. Att det anses att alla i samhället ska ha en sådan möjlighet, oavsett om de bor ensamma på en stuga uppe på ett fjäll eller inte. Och det är inte säkert att det finns en kommersiell vilja att dra den här kabeln ända dit ut. Och om så inte sker så kan också tillsynsmyndigheten då besluta att den här samhällsomfattande tjänsten ska den och den utöva istället, eftersom ingen annan vill göra det i princip. Och det sker efter de kriterierna den som bedöms lämplig, vilket väl är lite flytande, men det får väl bedömas från fall till fall. Den andra stora gruppen är vad som kallas SMP, och den förkortningen för Significant Market Power. Och det fungerar på så sätt att man definierar vissa olika marknader. Och inom varje sån här definierad marknad så kontrollerar man om det finns någon aktör som är dominerande på den marknaden. Och den blir då utsedd, den eller det kan finnas flera också, blir då utseddas till så kallade SMP-aktörer. Och de som har uppnått den här återvärda statusen kan då åläggas vissa skyldigheter. Till exempel att de bara får ha en viss prissättning, att de måste utöva samtrafik, samlokalisering etc. Och syftet med det här är då naturligtvis att man i delmarknader som domineras allt för mycket av en part så kan ju konkurrensen ha svårt att riktigt verka, och man ska då använda de här medlen för att få till en mer effektiv konkurrens. Det var egentligen de grunderna i ekomlagen som jag hade tänkt gå igenom. Och jag tänkte också avslutningsvis ta upp en bestämmelse av särskilt intresse, eller åtminstone som rönt ett massmedialt intresse vid den här lagens inträdande. Och det är den så kallade bestämmelsen om cookies med mera. Vilket egentligen inte bara handlar om cookies, men det var det som fick många att reagera. Nu har jag försökt göra det extremt pedagogiskt. Jag tänkte börja med att läsa lagtexten rakt av. Det är ju pedagogiskt. Hur som helst, så det här omfattar elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning. Endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvariga får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring. Sen kommer jag inte mer, för nu tröttnade jag. Det här är en ganska klar och tydlig lagstiftning. Klar som korvspat, som någon sa. Tänkte jag försöka bena ut lite olika delar här. Vi kan börja med frågan, så att vad omfattar egentligen den här bestämmelsen? Den omfattar när information lagras eller hämtas, det vill säga överföring av information. Och vilka överföringar är det då som omfattas? Alla som sker över elektroniska kommunikationsnät. Och det är det här som är poängen, att den här bestämmelsen finns just i ekomlagen, vilket väl kan ha fått en och annan att höja ett ögonbryn eller två. Är det någon som inte vet vad cookies är för övrigt här? Okej, okay, då ser jag inte prata det utan att förklara. Vidare så måste den här överföringen ske till en abonnent eller användares terminalutrustning. Och nu är det så fiffigt att abonnent eller användare är definierade i ekomlagen. Och där skrivs att det här måste omfattas av allmänna kommunikationstjänster eller nät. Och därmed så omfattar inte den här bestämmelsen helt privata nät, till exempel företagsinterna, intranät och liknande. Vilket ju inte är helt lätt att utläsa annars man bara läser bestämmelsen rakt av. Vi fortsätter med vilka skyldigheter innebär den här bestämmelsen. Det innebär att informationskrav, inget förbud i och för sig. Nu ser jag att jag la ner massa tid på de här färgerna helt fint över korrekt bokstav, men det verkar inte ha fungerat när det skickades över hit. Så. Ja, ni förstår väl min fina tanke med det i alla fall. Och det är ganska viktigt att komma ihåg att det här är inget förbud mot att använda sig av den här cookies-tekniken eller någon annan teknik som skulle kunna omfattas av bestämmelsen. Utan det är helt enkelt ett krav på att om man gör det så måste man också informera de abonnenter eller användare som blir utsatta för det här. Då kan man fråga sig, vad måste man informera om? Man måste naturligtvis informera att tekniken i och för sig används. Man ska också informera om vad ändamålet med den här användningen är. Och man ska också ge tillfälle för en användare att hindra behandlingen. Sen finns det även vissa undantag. Jag är jättebesviken på de här färgerna. Det skulle vara här egentligen. Det är det sista stycket. Det vill säga, detta hindrar inte sådana lagring eller åtkomst och så vidare. Och mycket kortfattat kan man säga att det finns ett tekniskt undantag för att inte till exempel sådan teknik som cachning och liknande ska kunna omfattas den här bestämmelsen. För det skulle kanske vara väldigt jobbigt för alla att man måste informera om sån cachning också. Det finns även ett undantag för en så kallad begärd tjänst, vilket i princip går ut på att om någon uttryckligen har begärt att få en tjänst utförd, och för att utföra den här tjänsten så är det absolut nödvändigt att använda sig av den här formen av teknik, så omfattas man inte heller av bestämmelsen. Och där kan man konstatera då kort att bara eftersom det varit ner frågan då, att nödvändighet att det måste vara en aktiv handling. Och i vart fall så tog det inte enbart att anlända till en viss webbplats kunna anses vara en sådan aktiv handling. Utan det måste vara en mer begäran av att få tjänsten. Vem är då ansvarig för den här information, för att informationen utdelas till användaren eller abonnenten? Och det anses då vara en personuppgiftsansvarig. Och personuppgiftsansvarig är naturligtvis en hänvisning till personuppgiftslagen som vi alla känner och trånar efter. Det här kan ju uppnå vissa problem då när man hänvisar till en annan lagstiftning. I personuppgiftslagen så är personuppgiftsansvarig definierad som den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgiften. Jag har tagit bort personuppgiften där i det som jag skrivit ut. Men det här kan ju möjligtvis rent juridiskt leda till vissa problem eftersom en cookie ju nödvändigtvis inte behöver utgöra en personuppgift i och för sig. Hur som helst så sägs det i förarbetena att begreppet personuppgiftsansvariga är så långt och definierat som man kan nämna i den här bestämmelsen för att utse en ansvarig. Och att när det är mer komplicerade situationer eller situationer när det här inte direkt kan tillämpas så får det istället avgöras från fall till fall vem som ska anses vara ansvarig. Och det är väl i princip vad jag tänkte säga om den här cookieslagen. Det är samma som jag kan tycka är kanske viktigt att påpeka eftersom den anstormningen som det verkligen var när den här lagen gick igenom och många skrev sig väldigt arga på det här är ju att det här handlar ju egentligen om ett integritetshänsyn till användarna. att även om det är fullt tillåtet att använda vissa tekniker eller annat, så måste man kanske informera om att så sker. Nu har jag dragit över tiden jättemycket. Jag ber om ursäkt. Slut. Jag kan även avslutningsvis säga bara att jag har kommit en rapport från Post- och telestyrelsen som heter Internet och lagen om elektronisk kommunikation, som innehåller ungefär vad jag har sagt här och ganska mycket mer, som man kan ladda ner från vår webbplats om man vill, eller också så kan man beställa ett exemplar.